Wow, nu ska vi få prata om att från livsuppehåll till liv. Vi är framme vid del 14 av 15 i den här långa serien jag har under våren över Lausanne-rörelsen. Nästa vecka kommer del 13 för att sen sluta med del 15 den sista söndagen i juni. Vi har bytt plats på dem för att det ska passa bra med dagens tema. Om vi vänder blad så ser ni på baksidan den texten jag kommer hålla oss till från Johannes evangeliet kapitel 3 vers 18. Och jag har valt Levande Bibelns översättning. Och mycket till er som har läst bibeltexten många gånger kan det vara bra att ibland läsa en annan bibelöversättning och få lite nya nyanser i en text. Därför har jag valt den. Och nedanför sitter den i Lausanne-deklarationens del 14 om den helige andes kraft. Och jag vill börja idag med att få läsa den här Lausanne-deklarationstexten som författades av 2000 kristna från 150 länder när man ville specificera och koncentrera vem är den helige ande, varför är den helige ande så betydelsefull för varje församlingsgemenskap att hålla centralt och levande. Och då så har man formulerat sig så här. Vi tror på den helige andes kraft. Fadern sände sin ande för att vittna om sin son. Utan den helige andes vittnesbörd är vårt vittnesbörd utan värde. Överbevisning om synd, tro på Kristus, nyfödelse och kristen tillväxt är allt igenom den helige andes verk. Den helige ande är även missionens ande och därför bör evangelisationen framspringa spontant i en andefylld församling. En församling som inte är en missionerande församling motsäger sig själv och utsläcker anden. Världsvid evangelisation blir en realistisk möjlighet endast när den helige ande förnyar församlingen i sanning och visdom, tro och helighet, kärlek och kraft. Vi uppmanar därför alla kristna att bedja att Guds suveräna ande må besöka oss i en sådan väckelse att andens frukter blir synliga i allt Guds folk och att alla andens gåvor berikar Kristi kropp. Endast då kommer hela Kristi församling att bli ett brukbart redskap i Guds händer så att hela jorden kan höra hans röst. Goda, viktiga, liksom mustiga ord. Och när vi vänder blad så får vi ha den här texten med oss. Jag har skrivit som introduktion till er stilla eller strömmande vatten. Endast den som har smakat hur det är att dricka strömmande, rörelserikt vatten vet skillnaden mellan det och stilla stående vatten. Jag skulle kunna säga att endast den som har smakat kolsyrat vatten vet hur gott det är i förhållande till vanligt vatten. För 2 år sedan så upptäckte jag ju bubbelvatten. Och jag har nog blivit beroende. Jag köper hem såna här 6 flaskor, 1,5 liters varannan vecka och inser att jag borde skaffa en soda streamer snart. Men i lägenheten så fanns det inte plats, men nu kanske vi kan hitta en plats för det. Jag tycker det är så underbart. Jag fattar inte hur det kan vara så levande. Men jag tänker mig, det är till viss del samma sak. Det är någonting bubblande som gör det hela så mycket bättre. Vet ni, det finns en viktig fråga som vi kommer se i dagens bibeltext. Och det är frågan, vad menar du? Vad menar du? Och med den meningen, vers 4 som ni ser framför er, bakom er, så kan ni nu vända tillbaka bladet så ska jag få läsa för er dagens predikotext. Det som händer är att en av de mest utbildade judiska ledarna söker upp Jesus på natten för att samtala med honom. Och så står det så här. En kväll efter mörkrets inbrott kom en av judarnas ledare, en farise som hette Nikodemus, för att samtala med Jesus. Herre, sa han, alla vet att Gud har sänt dig för att undervisa oss. Dina under är tillräckliga bevis för detta. Jesus svarade, jag ska säga dig något mycket viktigt. Om du inte blir född på nytt kan du aldrig komma in i Guds rike. Född på nytt, utropade Nikodemus. Vad menar du? Hur kan en gammal man komma in i sin mor och födas en gång till? Jesus svarade, vad jag verkligen försöker att få dig att förstå är detta. Om du inte blir född av vatten och ande kan du inte komma in i Guds rike. Människor kan bara frambringa mänskligt liv. Men den helige ande ger nytt liv från himlen. Förvåna dig därför inte över mitt påstående att du måste födas på nytt. På samma sätt som du hör vinden. Men inte kan säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen. På samma sätt är det med varje människa som är född av anden. Och därför har jag skrivit som rubrik stilla eller strömmande vatten och vad menar du? Därför att en av de absolut mest livgivande frågor som du kan lära dig att ställa dig när du upptäcker både livet i allmänhet men också när det kommer till en kristna tron om att du inte begriper någonting, förstår till fyllest vad det innehåller eller att det är okänd terräng för dig. Det är att i likhet med Nikodemus som faktiskt blev ganska hårt, inte kritiserad men förmanad. När han inte förstod så sa han, vad menar du? Jag tror att vi behöver återupptäcka frågorna till Herren. Ödmjukheten inför att det finns mycket som vi inte förstår. Och att det inte är en slump att Paulus skriver, ni har hört mig säga det förut, men det står i skriften, tillsammans med de heliga ska vi förstå. Men inte bara det, utan även undervisningen som jag var inne på lite tidigare förra veckan om att den helige ande undervisar oss också individuellt så att vi ibland inte behöver någon lärare. Världen lär oss att du behöver alltid någon annan i princip som berättar för dig om hur det fungerar. Det är bara det att i Guds rike så är det också så att den helige ande vill vara våran undervisare och lärare. Jag talar inte emot struktur eller kunskap, men Bibeln lyfter fram en vandring, ett liv. Och det är därför som jag har ett ganska tydligt bibelord från Jeremia 2. Där det står i vers 13. Profeten säger, mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det friska vattnet. Och huggit ut cisterner. Cisterner som spricker och inte håller vatten. Det blir liksom dubbelfel. Första felet är, som de här judarna har råkat ut för och som vi också lätt kan hamna i, det är att vi överger Herren. Det står inte att Herren har övergivit oss, dem eller dig, men att vi överger Herren. Vi tänker, jag behöver inte honom, jag har eget vatten, jag har egen kunskap, jag har egen hjärna och hjärta, erfarenheter, allt mitt är mitt, nu har jag äntligen uppnått en nivå av mognad, jag är centrum för den viset jag behöver. De har övergett mig, källan med det friska vattnet. Du vet, det tar ett tag innan friskt vatten blir dåligt vatten. Det finns en tid däremellan där man kan tro att det vatten man har är friskt fastän att det är stillastående. Min far råkade ut för den här hemska erfarenhet när han köpte buteljvatten när han var på en semesterresa i princip Spanien eller någonting annat. Öppnade flaskan och drack ju. Den är ju tryckt för att man inte ska dricka dåligt vatten från kranarna. Det han inte tänkte på, det var att hans flaska hade ju öppnats så då började saker och ting hända ändå i den här flaskan. Det tog ett par dagar. Till slut så tog han ett glas igen, drack och blev ju jättesjuk. Och för mig var det en påminnelse om att ibland så är vi så uppfyllda av Gud. Vi är på rätt väg, många saker är i ordning. Och att Gud har varit vår kraft dess att vi går liksom på efterkraft när den motorn har slutat gå därför vi har lämnat den. Och då fortsätter det ett tag till. Trampar du med cykeln och slutar trampa så rullar du ett tag till. Och det är det som händer här. De överger Gud källan. Men sen, vad gör de sen då när de har vattenbrist? De börjar hugga ut egna cisterner. Det går inte bra. De spricker, de håller inte vattnet. Det blir dubbelfel. Det är det här som är så sorgligt. När vi ibland begår en synd så leder den synden till att vi begår nästa synd och nästa synd och nästa synd. En synd kan vara är att vi inte vill förlåta någon som har sårat oss. Ja, det har jag väl rätt till. Det är väl inte så farligt. Det finns förklaringar att den andra människan har varit elaka mot mig. Du har accepterat den synden. Efter ett tag börjar besvikelse växa inom dig. Bitterhet slår rot. Det gör att du börjar tänka mörkare tankar om den andra personen. Där kommer synd nummer två. Det kan bli att du inte heller längre kan tänka gott om den här personen. Det är synd nummer 3. Det kan göra att du sedan distanserar dig från den här personen. Det är synd nummer 4. Det kan göra att du pratar illa om den här personen med andra människor. Det är synd nummer 5. Det leder till att andra människor börjar se på dig som en person som talar illa om andra människor. Den vill inte vara med. Du förlorar vänner. Det är synd nummer 6. Du börjar bli ensam. Du tänker att alla andra är emot mig. Det blir synd nummer 7. Du blir ensam och säger: Gud, du har vänt dig bort ifrån mig. Det är synd nummer 8. Och så fortsätter det så. Inte dess livet kollapsar. Och ofta spåras allting tillbaka till en enda sak. Och det är: på vem bygger jag mitt liv? Vem är grunden för mina funderingar, min navigation och min kraft? Och Herren säger: när du har mig som grund, då hamnar du rätt. Problemet är inte att du syndar. Jag har ju tagit bort synden. Du kan få förlåtelse, fullständig sådan. Problemet är att du lämnar mig. Och det är sin tur att du kommer söka svar så gott du kan utan mig. Och det blir dubbelt värre. Och det här är inte för att slå sig i huvudet, utan för att tala sanningen till oss. Därför att den helige ande, som är punkt 1 här, har gett sin egen väg. Den helige ande har sin egen väg. Det står i vers 18 som vi läste att som vinden är det med varje människa som är född av anden. Du vet inte vart den kommer, du vet inte vart den ska. Den är ju fri. När en person tar emot Jesus Kristus så kommer den heliga ande in i oss och gör oss fria. Men det finns samtidigt en dimension av att hissa sina segel. Eller åtminstone acceptera att den gamla bojan finns inte längre. Jag är född på nytt. Jag är inte bunden av hur jag tänkte tidigare. Jag ska leva som det är tänkt nu. Och det är inte heller en boja. Det är en välkomnande, inbjudande gest ifrån Herren. Men det är också lite obehagligt, därför att frihet är ovant innan man har lärt sig hantera den. Har man levt hela sitt liv utan att leva i den helige andes frihet, så vet man oftast inte hur man ska göra i början. Därför är det någonting nytt. Och det måste man ibland också lyfta fram, att skälet till att vi ibland inte talar om anden i många sammanhang är för att vi inte längre vet vad gör vi sen då. Men sanningen gör oss fria. Också i det tar Herren råd på. Jag har skrivit som enda punkt under den här punkten att andefyllda får en ny auktoritet. Jag vill få läsa ett bibelord ifrån Apostlagärningarna 1, vers 16. Apostlagärningarna 16, vers 6. Där står det så här att mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den helige ande lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Vad händer här? David, han talar ord som Gud har gett honom. Det är någonting nytt. Det är svårt att kontrollera. Det finns ett ännu starkare, eller ett starkare ska vi inte säga, med ett annat bibelord också. I Apostlagärningarna 21:11, då en profet kommer till en plats där Paulus är. Och så säger han så här säger Herren, den som äger det här bältet, han råkade ha Paulus bälte, si och så kommer ske med honom. Andefyllda kristna och andefyllda församlingar är någonting som är obehagligt för människor som inte själva är andefyllda. Därför att de människorna har till fullo insett: jag vill följa Herren. Och om Herren säger höger medan folket går vänster, då går jag höger. Om Herren säger stanna medan andra säger gå, då stannar jag. Men det är en frihet som finns i detta. Andefyllda får en ny auktoritet. Och den auktoriteten är Guds ord och Guds ande. Den är inte sin egen ande. Och det säger bara i förbifarten här, för de människor som ibland missbrukar den helige andes frihet till att manipulera och kontrollera andra människor. Så är inte fallet. Så när man tar emot en helig ande, då får man en ny auktoritet. Vad andra människor tror och tycker och tänker blir inte längre det yttersta. Utan en samvete blir mjukare. Och om Herren säger någonting annat, så vill man gå den vägen istället för någon annan väg. Men den helige ande är också den som skapar förvandling. Jesus, han sa att den helige ande ger nytt liv från himlen. Därför vill jag be dig att välkomna den helige ande som din vän. Om du inte har gjort det. Eller åtminstone börja med frågan som Nikodemus har. Vad menar du? Därför Jesus säger att det är den helige ande som bringar livet ifrån himlen. När vi känner oss vilsna ibland så ställer vi ofta frågan, vad har jag gjort för fel? Men liv beror inte på att du har gjort något fel, utan på att möta han som har livet. Och det är Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Och den helige ande är Jesus Kristus med och hos oss. Det fanns en familj som var i desperat nöd. Den ska jag läsa ur den här boken där ni ser omslaget så att ni lättare själva kan beställa boken. Det är en självbiografi kan man säga, delvis av en man som förklarar och försöker undersöka vad är det som hjälper och bär, när fungerar kristen tro på allvar. Och han söker upp kristna från Sovjetunionen som då har fallit. De har levt under starkt förtryck under kommunismen. Och det berättas som att han får möta en man som hade varit barn när det här ägde rum. Hur hans far som var lite huspredikant blev fängslad och dödad. Och en kväll så står det att familjen får besök av de kommunistiska myndigheterna. Hustrun är ensam kvar, de har flera barn. Och så står det så här att när de kommunistiska myndigheterna hade förflyttat Stojans far till fånglägret förvisade de resten av familjen till en avlägsen zigenarby i en avkrok av landet. Sent en kväll knackade polisen på dörren och gav Stojan, hans mor och hans tre yngre bröder en timme på sig att packa. De tilläts ta med sig två resväskor var. Mitt i natten lastades familjen på ett tåg på väg till en plats de aldrig hade varit. Någon gång under den ensamma tågresan började Stojans småsyskon gråta. De var rädda. Det kändes som att de hade förlorat allt. De frågade sin mor, vad kommer att hända med vårt hus? Mamma, var ska vi bo nu? Hur ska pappa få veta var vi är? Vad ska vi göra? Vad kommer hända med oss? Stojans mor hade inget svar för sin traumatiserade familj. Allt hon kunde göra var att lugna dem och säga, Gud måste förse oss med det vi behöver, älskade barn. Så ledde hon dem att sjunga en psalm. När de hade sjungit färdigt och tåget närmade sig slutstationen kom en främling fram till den rädda familjen som satt tätt tillsammans. Han sa till Stojans mor, är ni den fängslade pastorns familj? Och när han ställde frågan så nämnde han pastorn vid namn. Ja, det är vi, sa han. Mannen sa, vår församling möttes igår kväll. När vi bad sa den helige ande till oss att ta upp ett offer. Och han sa att jag skulle gå med på det här tåget, ge det till dig och följa familjen till ett nya hem. Och han gav dem en liten tygbåse, sänkte rösten. De här pengarna räcker i ett halvår. Vi kommer med mer när de tar slut. Varför jag tycker det är så viktigt att tala om den helige ande, det är för att det är den som förändrar allt. När ni börjar höra att Gud talar till er, vägleder er både i tvivel och tro, men också att vara andra människor till tjänst, så kommer ljuset in i världen på ett sätt som ingen församlingsstruktur, predikan eller event eller kurs någonsin kan göra. För han känner allt. Och han övernaturligt sammanförde en församling som bad med ett ord som en man gick på ett tåg, mötte en person tack vare att de i sin desperation gav sitt hopp till Herren och sjöng en psalm. Och de blev försörjda. Den helige ande har sin väg och det är han som skapar förvandlingen. Och jag har skrivit till er att om inte C så gå till B, om inte B så gå till A. Och det är särskilt för er att komma ihåg, om man har mött anden och fått glädje att vilja dela Kristus och andra, och så möter man andra kristna som inte har den glädjen, säg aldrig till de personerna någonting om kritik. Om inte de så att säga har upplevt friheten i det, gå då till B, vad har de för behov? Om de inte har upplevt vem Gud är överhuvudtaget är, gå till A och berätta. Älska människor, vem de än är. Fördöm och kritisera aldrig. Gud har kallat oss till att älska också våra medkristna. Aldrig kritisera. Alltid stödja. Aldrig ge upp. Lägga allt hopp hos Herren. Det är nämligen så att det är vi som delar och anden som skapar. Och Jesus han säger med otvetydig skärpa, när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft. Om en människa är kraftlös, Vad hjälper det om du berättar det för dem? Ingenting. Att gå till doktorn och berätta att man är sjuk och doktorn säger, ja tyvärr du är sjuk. Jag kan göra någonting men det tänker jag inte göra åt dig, utan du får helt enkelt gå hem med din sjukdom. Skulle bli prickad. När man är fylld av kärlek, var bara öppna för att hjälpa andra människor vart helst du finner dem. Och Paulus, han skriver i första Korinthierbrevet 2:45, mitt sätt att tala och mitt budskap övertygade inte genom visdomsord, utan bevisningen kom genom ande och kraft, för att er tro inte skulle bli grundad på mänsklig visdom utan på Guds kraft. Vi ska vara väldigt försiktiga att inspirera människor till förändring, eller peppa människor att ta tag i sitt liv, eller få med människor på evangelisationsevents. Kom med, det är så kul, är vad du kan tänka svara. Därför det är en frukt som kommer av den människas heliga andes gemenskap. Däremot ska vi informera, bjuda in, välkomna var och en. Men du vill inte vara ansvarig till att ha peppat någon människa till att rycka upp sig. Och att det fungerar ett tag och sen fungerar det inte, så säger den människa, men du sa att det skulle fungera. Och du undrar, vad ska du göra? Därför du kan inte skapa någon förändring i det som vi talar om en förändring. Utan det gör den helige ande. Det vi gör är precis det Paulus gjorde. Vi berättar, försöker inte manipulera, försöker inte vinna. Vi betjänar. Det här gör en församlingsgemenskap så vilsam och fruktansvärt attraktiv. Därför människor tillåts möta Kristus. Det här hjälper vi varandra med. Paulus har skrivit i Romarbrevet 5:5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det här är medicinen till varje behov som en människa har. Och som du har. Jag försöker inte göra en quick fix. Men kom ihåg att allt det goda du har i din tro är där för att din helige ande har ingjutit det i dig. Så om den inte finns hos din syster och din broder, så har inte kanske Guds kärlek ingjutits i deras hjärtan ännu. Vad gör du då? Du berättar om Guds goda kärlek och uppenbarelse. Du delar från vad du har och du välsignar och ber. Det är vad jag tror. För anden, som punkt 3 är vår vän. Jesus säger, på samma sätt är det med varje människa som är född av anden. Som kristen behöver du inte fundera på, har jag den heliga ande? För det har du, men du kanske inte har lärt känna den heliga ande. Det finns människor som är gifta med varandra, men de känner inte längre varandra. De lever parallella liv under samma tak. Tyck om det eller inte, men Gud har kallat dig in i en relation med honom. Den kristna tron bygger på vänskap med Herren, inte på tro och lära, om inte den handlar om hur vänskapen med Gud levs i dess yttersta fullhet. Anden är vår vän. Jag har 9 ord. Jag kommer inte gå igenom dem. De har jag satt där för din uppbyggelse och din vecka som kommer. För att underlätta för dig som undrar, vem är den helige ande? Här kan du gå hem och läsa i din bibel och samtala med Herren och gärna med andra. Men ni ser de vackra orden som beskriver egenskaper som en person har. Att anden tänker, talar, leder, blir bedrövad, har en vilja, hjälper, är trofast, tröstar och sprider glädje. För mig låter det inte som ett obekant spöke eller bara en vind som blåser. Utan det kan vara precis det som vi hörde delas tidigare här. Jag märker att Gud är med mig. Och han är med oss alla på sitt sätt. Och därför vill jag som avslutning denna dag med glädje säga, ta emot den helige ande. Varje dag, men också idag. Också imorgon. Min morfar bestämde sig för när han gifte sig med sin hustru att varje dag så skulle han säga till henne, jag älskar dig. Och sen för att spexa till det ibland så sa han, I love you. Han letade efter ett tillfälle varje dag att få ge sin hustru en liten puss. Jag vet inte vad ditt sätt kan vara att varje dag få leta efter ett tillfälle att ta emot att Herren vill säga till dig: jag älskar dig. Jag är med dig. Hur ditt är, det kan vara olika. Men att han vill och att han är hos dig, det är de goda nyheterna vi får påminnas om idag. Amen. Jag har en bön som avslutning. Ni får gärna stämma in i den. Helige Ande, jag vill lära känna dig och den vägledning och kraft som du har att ge genom Jesus Kristus. Uppfyll mig och låt mig genomströmmas av dig. Fyll mig med dina gåvor. Visa mig hur jag kan vara andra människor till tjänst genom Jesus Kristus. Amen.